Ja, tvärtom. Alltså så här, förutsättningarna för att handla nu på minus 20, minus 30 eller än om vi ska ner ännu mer är mycket bättre än vad de har varit på många år.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 147. Mm. Och jag tänkte att vi skulle göra ett försök till rationella tankar i en irrationell värld.
Ja, superspännande. Jag vet inte vad du menar med irrationell värld.
Nej, men jag tänker att hela världen är lite irrationell nu, särskilt liksom börsen. Så att tanken är att vi i detta avsnittet kommer att vara lite kommentarer på kommentarer. Ja. Alltså på vad folk har kommenterat på bloggen eller på andra ställen på nätet, så mina tankar till dem.
Vi såg ju det här celebrities som visar upp min tweets. Det är inte något sånt vi kommer göra.
Nej, det kommer inte vara något.
Vi kommer berätta så vad någon har sagt.
Ja, precis. Det kommer vara lite.
Kommer vi inte?
Nej, vi kommer inte skratta. Det kommer mest vara tröst. Ja. Faktiskt. Och sen så blir det också lite enkel matematik. Som jag brukar säga, matematik är enkelt men det är inte lätt. Så att så tänker jag. Sen vill jag också passa på att tacka för alla de fantastiska kommentarerna i avsnitt 146, det som vi hade förra veckan, där vi pratade om det här, är det dags att köpa nu? Mm. Om man ska köpa, hur gör man det, att det inte är farligt att köpa för tidigt?
Jaja. Mm.
Många tyckte tydligen att det var vårt bästa avsnitt, särskilt, det var någon som undrade, så här, fick Jan sova på soffan efter det avsnittet? Svaret var ja.
Ja, fast av andra anledningar. Ja. Jo, för att vi har barn som vaknar mitt i natten. Ja. Men jag vet inte varför det blev bra, men det var väl för att vi hade olika åsikter.
Ja, och att det är roligt för många. Så vissa, jag vill ha mer grafer, och andra bara sa, nej, vi ska ha mer av att inte ha
var
grafer.
Var det folk som ville ha fler grafer?
Ja, det är det. Det är det.
Hur många är de?
Jag vet
de kan
inte
göra sin röst hörd.
Jag tänker att vi börjar med dagens avsnitt istället. Men jag rekommenderar verkligen att se avsnitt 146 eller att lyssna på avsnitt 146 innan du lyssnar på det här. Och sen också, som några läsare konstaterar som både sett videon och läst artikeln, så sa de så att artikeln var på sätt och vis kanske lite enklare att följa, för den är mer röd tråd. Det var inte bara en transkribering, utan jag skrev faktiskt hela artikeln. Så att dagens avsnitt är då lite rationell matematik i en irrationell värld, och det är inspirerat på faktiskt en bloggartikel som bloggrannen offdollarsanddata.com gjorde häromdagen, som jag tyckte var så briljant.
Ja.
Så att det är lite så här, still with pride, men ära den som äras bör. Mm. Så att detta är Nick Maggiulli, som vi kommer att prata mycket av detta avsnittet kring. Vi kommer också prata lite så här, vad ska man köpa? Jag tyckte att det var ganska självklart i förra avsnittet, men jag har fått mycket frågor på det, så det ska vi prata om. Vi ska också, en annan blogggranne, Lars Cornucopia Wildereng, gjorde en fantastisk artikel om stockpicking, om det här att försöka välja ut aktier nu, välja ut vaccinaktier eller livsmedelsaktier eller sådant, som vi också kommer prata kring. Och sen så blir det lite kommentarer om marknadstiming och lite om ångerns tempel och sånt. Så att det är lite...
Ja, det har fastnat, den frasen.
Ja, ångrar, precis, att börsen är ångern. Så finns alltid något att ångra på börsen.
Var det Henrik Milton som...
eller Andreas Brock som sa det.
Ja, någon av dem som sa det, Coeli.
Ja, man kan alltid ångra att man köpte för lite, eller att man köpte för mycket, eller att man köpte för tidigt, eller att man köpte för sent. Man kan alltid ångra sig, men det kommer vi prata mer om sen. Eftersom vi kommer att prata om matematik och som bygger på antaganden, så är det precis som vanligt viktigt att se att det vi pratar om i detta avsnitt är inte personlig rådgivning, och liksom man ska inte uppfattas det som sådant heller, utan att detta är en allmän och liksom subjektiv information, och att naturligtvis historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning, och att allt som vi särskilt i detta avsnitt också kommer att prata om framtiden bygger ju självklart på en osäkerhet. Och som vi alla har sett så kan investeringar både minska och öka i värde. Ibland kanske till och med 10% ner på en dag för att sen gå upp 12% dagen efter. Etc. Och vi har också sett att vissa investeringar har ju gått ner till noll. Så att, och sen som jag redan har sagt, detta avsnittet bygger ju då, framför idag bygger det mycket på Off Dollars and Data och på Cornucopias tidiga artiklar. Så att vi tycker att de här artiklarna är bra, jag har kontrollräknat dem, men vi kan inte garantera andras källor, såklart. Och vill man veta mer så rikestammans.se/villkor. Det känns som att vi kan detta nu.
Men vi behöver alltid ta det, det är viktigt.
Det är viktigt. Mm. Så jag tänker att låt oss ta det här resonemanget kring återhämtning. Och då gör jag så här, att nu gör jag ett antagande om att börsen kommer att återhämta sig. Och vad jag menar med att den kommer att återhämta sig är att den kommer att komma till samma nivå den var innan den kraschade, började krascha eller gå ner den 19 februari. Yeah. Och att jag bygger det också precis som vi gjorde i avsnitt 146, att det är bara en tidsfråga. Men vi vet inte om det tar 6 månader, 12 månader, 24 månader, 36 månader eller liksom hur lång tid det tar. Men antagandet är, eftersom börsen alltid har återhämtat sig trots världskrig, finanskriser, sjukdom, liksom oljekriser, den har alltid hämtat sig. Så vi utgår från det. Och sen så gjorde vi också så här att jag ställde en fråga både på Patreon och på bloggen, där det var så här, när börsen då hade gått ner minus 30% den 24 mars. Det är inte ofta man måste ange datum för att det rör sig så mycket. Men 24 mars så ställde jag den frågan. Vi hade ungefär 1250 personer som har svarat på den här frågan.
Jättemånga.
Och hela detta bygger som sagt på resonemanget från då Nick Maggioli från Off Dollars and Data. Så att,
men vad var nu frågan? Du frågade om den kommer att återhämta. Om folk tror att den kommer att återhämta sig.
Nej, jag ställde frågan så här. När är börsen på plus minus noll? Igen, alltså när är vi tillbaka på där vi var? Och om vi gör liksom en grov uppdelning så ställer jag frågan, så kommer det ta mindre än ett år, 1-2 år, 3-4 år, 5 eller mer än 5 år. Och svaren fördelade sig lite olika, men om jag ska sammanfatta det så 78% av alla som svarade trodde att det skulle ske inom 3 år. Och det var bara 22% som trodde att det skulle ta mer än 3 år.
Okay.
Så att en ganska stor majoritet inom 3 år, vilket går i linje med det som vi pratade i avsnitt 146, vad politiker tror, vad forskare tror, vad tiden för att utveckla ett vaccin och så vidare. Så att jag tror att vi hade, majoriteten trodde 1-2 år. Det var 40% av alla som svarade trodde 1-2 år. 10% trodde mindre än 1 år. Så att 50% av alla tror att vi är klara med detta inom 2 år. Okej. Okay. Du säger.
Ja, jag funderar.
Vad tror du?
Så varför ställer vi egentligen den här frågan?
Jo, men det kommer jag dit.
Kommer
jag har
till
poäng.
Det, du kommer till det, jag vet så. Men också på hur snabbt vi tror att det kommer att börsen kommer att återhämta sig.
Ja, en genomsnittlig börskris är ju 3 år. Så att vi tror, vi är lite optimistiska.
Vi är lite optimistiska.
Och det märker man väl också, det är väl därför börsen är så himla slagig just nu. För att det är så mycket, liksom, det var ju någon som sa att Mr. Market och marknaden är manodepressiv. Så när den är optimistisk så är den optimistisk. När den är depressiv så är den depressiv. Det är därför vi ser de här slagen på minus 10 plus 10. Jag ska ändå säga att det är fortfarande ganska mycket optimism, eftersom vi ser alltid de här återhämtningarna. Alltid efter en stor nedgång har vi haft en återhämtning. Det kommer bli värre när vi ser de stora nedgångarna som sen fortsätter utan om det händer, såklart. Yeah. Men min poäng här var egentligen snarare att titta på detta utifrån ett annat perspektiv då, som Nick gjorde från början. Och då tänkte jag att vi skulle börja med en gammal klassisk graf. Jag vet att du inte är så förtjust
i grafer. Jag gillar grafer.
Yeah.
Jag gillar bara inte små och
små.
Många där man inte kan se siffrorna på dem.
Okay.
När någon bara ska visa.
Okej. Okay. Jag är rädd att visa en graf nu.
Men det är jättefint där, jag kan se siffrorna.
Ja, så detta är en graf där vi tittar på så här, hur stor återhämtning behövs det om marknaden trillar? Alltså så att om man tappar 50%, hur stor återhämtning behövs? Och detta har vi pratat om i tidigare avsnitt. Mm. För ofta så tror man, det är vanligt misstag folk gör så här, om man bara ska ställa frågan på stan, så här, om börsen backar med 50%, hur mycket behöver man återhämta för att vara tillbaka på noll? Och då säger jag så här, minus 50 plus 50, det är ju noll. Ja, fast det funkar inte så med pengar. För att har du en 100-lapp, förlorar 50%, då har du 50 kronor. Men om du har 50% utveckling på 50 kronor så har du bara 25, det vill säga 50 plus 25, 75 kronor.
Ja, så du är inte uppe
så på att du är inte uppe igen. På noll. Så att
man kan lätt bli lurad.
Ja, så en förlust på 50% kräver en återhämtning på 100%.
Mm.
En förlust på 10% kräver en återhämtning på 11%. Och en liksom förlust på 90% kräver en återhämtning på 900%.
Ja,
alltså, så att det är det vi liksom. Och precis som vanligt, alla slides som finns på bloggen. Så att du som bara lyssnar känner så här, nej men jag vill verkligen se graferna i detalj, så kan man gå in på bloggen. Men tanken är inte att du ska behöva göra det. Och då kan man fråga sig så här, så varför är detta relevant? Varför pratar vi om detta med förlusten just nu?
Mm.
Jo, för att givet en marknadsåterhämtning så behöver återhämtningen vara mycket större än förlusten. Så backar vi då till då till exempel minus 30% som vi var på då i, för ett par dagar sedan, så behöver vi en återhämtning på 43%.
Mm.
Så att uppåt, skjutsen, alltså rekylen uppåt när vi kommer gå uppåt kommer ge mer avkastning än liksom det vi har förlorat på vägen ner. Vilket också talar för det här att fortsätta månadsspara, fortsätta om man har möjlighet att köpa nu. Det är egentligen det som vi pratar om 146. Och om vi då tittar på lite då matematik, så roar jag mig med här innan avsnittet. Med,
jag såg det. Fråga, vad gör du? Vad räknar du?
Ja, så då
höll jag... Fick det trevliga svaret, det ska du skita i. För jag fick inte se det innan. Men berätta nu. Nu får jag veta.
Nej, men jag räknade, det var lite algebra. Det var ju liksom så här, okej, så vad är formen för återhämtning? Exakt, vad blir det då?
Mm.
Och liksom att försöka få detta, för jag tänkte att vi ska titta på den här förlusten och återhämtningen lite matematiskt, baserat också på inspiration från han Nick. Och då konstaterar vi liksom inget konstigt, att en återhämtning i procent är då 1 dividerat med 1 minus förlusten i procent minus 1. Då får jag så att 50% förlust kräver 100% återhämtning. Och där vi befinner oss när vi spelar in idag, vad är det, 26 mars, då är vi minus 20, för ett par dagar sedan var vi minus 30. Så att poängen här är en återhämtning ger en skjuts. Men det coola blir här om vi då sätter kombinera den här formen för att återhämta, liksom en skjutsen i återhämtningen, med ränta på ränta-formen, för att då kan vi räkna på, så vad är den förväntade framtida avkastningen utifrån där vi är idag? Hänger du med?
Ja, om vi vet vad rekylerna blir, eller vad tänker du?
Nej, för frågan var ju så här, vart jag är på väg är att jag ställde frågan, när tror du att börsen återhämtar sig?
Visst.
Och vet du vad, det är en jättebra fråga. Om du inte har svarat på den frågan, nu har vi kanske spoilat det lite att sagt att de flesta tror 1-2. Men fundera för din egen skull, så kan du hänga med i resonemanget. När tror du att börsen har återhämtat sig?
Mm.
Liksom inom 1 år, 1-2, 3-4 eller 4-5 eller mer än 5 år eller aldrig. För att, utan att då gå igen liksom för mycket här formlerna, men då kan man då alltså räkna ut om den, vad är den förväntade avkastningen framåt? Och det är så här klassisk ränta på ränta-form, 1 plus den förväntade avkastningen för återhämtning upphöjt till 1 genom antalet år jag tror att återhämtningen kommer ta, minus 1. Och kombinerar man ihop de här då två, så kan man få ihop då en formel för den här förväntade avkastningen, vilket jag tycker är då det spännande, för då kan vi...
Har du gjort det själv?
Ja.
Kombinerat ihop de två själv?
Ja, jag har faktiskt till och med här på sliden har jag till och med löst ut vad formen är, men jag tänkte som det är ganska många som bara lyssnar, så är det så här,
ja, men
formen är ganska ointressant.
Kanske för vissa är det intressant. Jag håller med dig, jag kommer inte racka ner på detta.
Nej, men den finns på bloggen då som en slide. Men det intressanta dit jag är på väg är att om vi då gör den här beräkningen, liksom, vad är den förväntade avkastningen från minus 30% där vi liksom verkar liksom hovra nu på börsen, om jag har de här olika troarna när börsen är tillbaka på noll. Alltså förstår du, så att jag har tagit de här 1200 svaren.
Ja.
Så om man tror på en återhämtning inom 1 år, så är ju den förväntade avkastningen då framåt 42%. Om man...
Ja, så att börsen måste gå upp
42% från ett läge på minus 30. När du lyssnar på detta kan ju börsen vara precis vad som helst, för att slagen
absolut
är så stora.
Men från typ idag och 1 år framåt.
Ja, precis. Ja. Då är för att komma tillbaka till noll, där vi var den 19 februari, så krävs alltså en avkastning på 42,9%.
Ja.
Om man tror på en återhämtning inom då 2 år, så har vi då en förväntad avkastning på 19,5% de kommande 2 åren. Om man tror att det kommer ta 3 år, då har vi en avkastning, förväntad avkastning på 12% om året de kommande 3 åren. Tror jag på 4 år, då är det 9,3%. Tror jag på 5 års återhämtning, så ligger vi på 7,4%.
Mm.
Vilket innebär, tänker jag då, att även om jag är lite neggo och säger att detta kommer ta 5 år för att återhämta detta, vilket var liksom så här extremt fåtal, jag tror det var 6% av alla som svarade på undersökning som trodde att det skulle ta 5 år, så har jag ändå en förväntad avkastning på 7,4%.
Som är ungefär index.
Så ja, som är lite över det vad index ska ge. Så om jag är till exempel 4, eller liksom att jag tror på 4 år, återhämtning inom 4 år, att köpa på nivån minus 30%, ja då är det som att ha en förväntad avkastning på 9% om året, vilket är högre än det historiska snittet. Och sen har jag då gjort en tabell, så vad innebär detta med 1, 2, 3, 4 eller 5 års återhämtning om vi då ligger på minus 20, minus 30, minus 40 eller minus 50%.
Mm.
Och liksom slutsatsen från den här tabellen är ju att även om vi har rätt i det här antagandet att vi kommer att återhämta oss inom 1 till 2 år, så betyder det att om börsen är minus 20%, då kommer jag ha 12% avkastning de kommande 2 åren, tror jag. Köper jag på minus 30%, där många köpte när vi skrev då publicerade artikeln i söndags, ja, då har jag 20% avkastning mellan nu och återhämtningen om året. Så att vänder vi på detta, så att inte köpa på den här nivån på minus 30%, då säger man att man antingen inte vill ha den här avkastningen på 12-20% de kommande 2 åren.
Ja.
Eller så säger man att man tror att avkastningen kommer att ta längre tid.
Absolut.
Det vill säga att även om man tror på en 5 års återhämtning, vilket typ är det minoriteten tror på, och inga forskare pratar om det, liksom ekonomer etc., så pratar vi ändå om en avkastning på mellan 5 och 7,5% om året. Vilket är ju högre än mycket annat.
Ja,
det är ju få andra saker som ligger på mellan 5 och 7,5%. Även ett ganska negativt scenario.
Mm.
Och jag tänker så här, då är vi återigen på att försöka tänka rationellt, tänka matematiskt. Och jag fattar ungefär som den här förra avsnittet, den här diskonterade kassaflödes.
Analysen.
Och jag fattar att detta...
Som jag inte kommer ihåg riktigt vad det är nu, men...
Ja.
Yeah, whatever.
Vi räknade på att ett värde på en aktie var ju antalet, alla de framtida årsvinsterna.
Mm, yeah.
Liksom. Och så tittar vi på så här, vad är en rimlig fall? Och på samma sätt här så tänker jag att det är viktigt att liksom så här, bryta ner och titta på det från det här andra perspektivet.
Ja, men det är jättebra. Jag gillar detta.
Ja, berätta, vad gillar du?
Ja, men jag gillar att du... tänker, alltså du angriper det här från ett annat håll än att vi är offer på något vis.
Ja.
För att nu har börsen fallit och vi vet aldrig när vi får tillbaka pengarna eller vad man ska göra med dem eller om man ska ta ut hela skiten. Eller.
Ja.
Att då är det, du visar att vi inte är offer utan att vi kan utnyttja läget.
Ja.
Med, du kan visa det matematiskt ju.
Ja.
Och att det inte är så negativt ändå som man kan tro.
Ja, tvärtom. Alltså så här, förutsättningarna för att handla nu på minus 20, minus 30 eller en, om vi ska ner ännu mer, är mycket bättre än vad de har varit på många år.
Mm.
Så att liksom så här, vi har liksom så här, det är mycket som talar för det. Sen önskar jag att jag kunde ta cred för att vara den som uppfunnit resonemanget. Det är det inte, det är då Nicky Magulli på Off Dollars and Data. Men jag tycker att resonemanget går att översätta,
ja, absolut.
Och är väldigt schysst. Sen rekommenderar jag verkligen att titta på det här avsnitt 146 där vi pratar om det. Och till och med läsa på bloggen där vi går igenom de 2 scenarierna i detalj. Vad säger forskningen om vaccin? Vad säger ekonomerna? Vad är pessimistscenariot? Vad är optimistscenariot? Och om jag tänker, om vi fortsätter lite på det här resonemanget, så kan vi titta på till exempel Ben Carlson, en annan bloggare, A Wealth of Common Sense. Han tittade på den amerikanska börsen och då sa han så här: Om vi tittar på den amerikanska börsen S&P 500, typ som motsvarar, det är liksom 60% av en global fond är i USA. Så därför är det mer relevant att vi pratar om amerikanska siffror än vad vi pratar om Stockholmsbörsen. Mm. Det är därför jag liksom, så jag har inget emot att vi pratar om S&P 500. Då säger han så här, att börsen faller med ungefär minus 30% ungefär vart sjunde år från 1920. Så ungefär vart sjunde år börsen fallit med ungefär 30%. Ungefär vart 15 år har den fallit minus 40%. Och ungefär vart 20 år har den fallit med minus 50%.
Okay.
Men där är långa perioder. Då till exempel han skrev så här, mellan 1938 och 1973 så föll börsen aldrig med mer än 36%.
Mm.
Och om man sa så här, tittar man mellan 1975 och 1999 så föll börsen som mest med 34%. Så på många sätt säger han liksom så här, det är ju detta liksom ett sånt här once in a lifetime, två times in a lifetime tillfällen.
Att gå in med pengar och yeah, spara och, yeah, liksom,
ja,
och investera
att,
dem.
Att precis, mm, att börja köpa. Liksom, det, är, vi säger,
det är ju många, Jan, som jag kan säga kanske inte tycker det är jättekul eller vant,
ja,
att spara och investera, som tänker att jag väntar tills detta är över.
Ja. Ja, vi hade en kompis.
Ska man inte.
Nej, vi har ju flera kompisar som har sagt så här, är det nu jag ska börja? Jag hade tänkt börja spara, men jag väntar.
Men nu vet jag inte.
Men nu vet
vill jag
inte.
Vänta? Ja, 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 ja.
Och jag är så här, nej, det är ju tvärtom nu. Det är nu. Mm. Nu är ett bra tillfälle.
Men jag förstår också om man är ovan och inte superintresserad från början kanske, utan man vill bara ha ett tryggt sparande, som det kan kännas liksom otäckt.
Ja.
Att gå in och månadsspara nu, liksom, att få igång sitt sparande nu. Men,
ja.
Ja, och för att man känner att nej, men det är vad som helst kan hända.
Ja,
liksom.
Ja. Tiden att börja spara har aldrig varit bättre nu.
Nej.
Ibland så brukar jag säga så här, bästa tillfället att spara var för 20 år sedan, näst bästa tillfället är idag. Idag kan man säga så här, fuck 20 år sedan. Det är idag liksom.
Ja.
Faktiskt. Och så här, kan det gå ner mer? Absolut. Men,
då ska man inte misströsta för att nu kommer jag igång med mitt sparande och nu förlorar jag pengar. Det är inte, det, så ska man inte tänka då ju.
Absolut. Men jag tänker, låt oss citera Ben Carson.
Mm.
Du kan få läsa vad han skriver.
A wealth of common sense,
ja.
Stocks could continue to fall further. As a long-term investor, I don't mind. I have plenty of time to wait. And if I regret buying down 50% in 30 years... we've got bigger problems on our hands than the stock market.
Mm.
Så att han har inget emot att vänta länge.
Nej, han säger lite samma sak som vi säger, eller som vi pratar mycket om i avsnitt 146. Att ja, det kan fortsätta falla. Ingen vet. Och liksom majoriteten av alla sparare kommer antingen köpa för tidigt, köpa för sent eller inte köpa alls.
Mm.
Liksom de som träffar botten kunde lika gärna köpt en lott.
Absolut, det är ingen kan veta vad den är.
Och lite som han liksom lite också säger här, är det så att börsen aldrig någonsin skulle återhämta sig? Eller här som han säger, att om vi inte återhämtar ett fall på 50% på 30 år, då har vi andra problem än börsen. För det betyder ju att företag inte finansierar sig, det betyder att vi inte har någon tillväxt, det betyder att vi har hög arbetslöshet, det betyder att vi har ganska mycket misär i samhället.
Mm.
Det är ungefär som nu, det som pågår just nu när vi spelar in detta, det är ju hela det här debaclet med Spiltan
ränta
och räntefond från Sverige som har liksom pausat sin liksom all handel. Och jag säger så här, liksom, givet att det inte är något brottsligt, vilket jag inte tror, så äger ju företaget liksom lånat ut pengar till några av Sveriges största bolag som SBAB, Nordea, Volvo, Castellum etc. Alltså om Spiltan går i konkurs, det betyder att om Spiltanfonden skulle förlora alla sina pengar, det betyder att Sveriges kanske 100 största bolag har gått i konkurs.
Yeah.
Om Sveriges liksom Nordea och liksom SBAB och Volvo och de här företagen.
Som är faktiskt i olika branscher.
I olika branscher, i olika storlek. Liksom, om Sveriges av 100 största miljardföretag går i konkurs, då är det ett ganska litet problem att jag inte får ut mina pengar i Spiltan. Liksom. Mm. För att samhällskonsekvenserna kommer att vara så mycket större.
Mm.
Och det är väl lite det som jag tror att många också finner en liten tröst i,
yeah,
i dagsläget. Utan som han säger nu så här, nu pratar han ju om 50% ner. För då sa han så här, liksom på 30% har jag börjat köpa, på 40 eller 50% ner, då skrev han så här, I'm backing up the truck. Liksom, att då köper han liksom för allt han har tillgängligt.
Yeah.
För att liksom oddsen är så mycket på din sida. Jag tänker vi ska citera en person till som heter Charlie Munger. Och de flesta har talat om Warren Buffett som världens rikaste man. Charlie Munger är då Warren Buffetts närmaste man. Det är de som har gjort detta tillsammans. Mm. Sen brukar Buffett få all cred, men han är ju minst lika
insyltad
eller viktig.
Yeah.
Ska du läsa vad han skriver?
Okay. If you're not willing to react with equanimity to a market price decline of 50% 2 or 3 times a century, you're not fit to be a common shareholder. And you deserve the mediocre result you're going to get compared to the people who do have the temperament, who can be more philosophical about these market fluctuations.
Mm.
Okay.
Yeah. Så att vad han, jag vet faktiskt inte vad equanimity vad det betyder.
Jag vet inte, för sig, om du inte är villig att reagera med equanimity, det är nog när man är liksom rycker på, ja men liksom så, ja men det är så det är.
Ja.
Det, men inte ryck på axlarna, men alltså det här ingår i spelet.
Du vet att du kommer bli rättad av någon läsare på det
jag
här.
Hoppas det.
Men då säger han så här, om du inte är beredd att agera när liksom marknaden faller med 50%, vilket bara sker 1-2 gånger eller 2-3 gånger per sekel, alltså per 100 år, ja då förtjänar du en medioker avkastning. Jag tycker det är ganska...
Titta igen på detta.
Ja.
Equanimity. Ja, skitsamma.
Ja, det känns
vad
inte...
störigt detta är nu.
Okej, okay, ja. Men vi klipper sen och så kan vi kolla upp.
Kan det. Vi komma in med
ja, vad det betyder. Så. Ja. Så att poängen här är återigen, titta på avsnitt 146, men det gäller ju liksom att kommer den straffspark som vi sa i avsnitt 146, så tycker vi att man ska ta straffsparken. Det innebär inte att man är garanterad mål, för målvakten kan fortfarande fånga bollen, man kan fortfarande sparka i stolpen eller i ribban eller sparka utanför, men i fler fall än inte kommer man ju faktiskt göra mål.
Alla säger att man ska köpa, men vad ska man köpa?
Mm, men vi har precis klippt, så ska du inte ta att du har googlat vad equanimity betyder.
Jag har Google Translate-appen. Ja. Equanimity betyder jämnmod,
ja.
Så jag hade rätt.
Ja, känns
fast
bra.
Jag sa inte jämnmod, jag sa så att man, liksom, man förstår att det ingår i spelet, att börsen faller.
Ja, precis. Bra, men vi ska svara på frågan.
Dagens ord.
Ja, precis. Men vi ska ändå svara på vad man ska köpa.
Vad ska man köpa?
Jo, för grejen var så här att det var faktiskt en av frågorna jag inte svarade på i förra avsnittet. För jag tyckte ju att det är så självklart, men obviously inte. Utan det som jag naturligtvis tycker att man ska köpa, det är precis samma sak som man har köpt innan. Det vill säga att liksom det är inget som har förändrats i själva filosofin eller strategin. Det är forskningen säger fortfarande exakt samma sak som den sa för 3 månader sedan. Det vill säga att det som ger bäst odds, det är att köpa alla aktier på hela marknaden, i hela världen, så billigt som möjligt och äga dem så långsiktigt som möjligt och så spara regelbundet. Så att i mångt och mycket handlar det fortfarande om fondrobot som vi pratar om i avsnitt 99. Eller då modellportföljerna som vi pratade om i avsnitt 136.
Mm.
Så att det är liksom inget nytt. Vi ska inte börja spekulera eller någonting sådant. Tvärtom så skulle jag säga att det är ännu mer vanskligt att spekulera nu. Att det är många som sa så här, ja men du vet de aktiva fonderna, de kommer gå bättre nu i nedgången. Så tror du att de gör det? Nej.
Men enskilda aktier, kan jag tänka mig att folk också vill spekulera i.
Ja.
Att de tror att någon ska gå bra.
Ja, jag har fått
jättemycket. Det kan hända, men också inte.
Ja, och jag tänkte att det är faktiskt det vi ska prata om nu.
Mm.
Och om vi tittar på den amerikanska börsen per den 20 mars, så tog jag också, och så delade vi upp dem liksom efter hur de har fallit. Så att här har jag då en graf som då visar hur många företag har då gått plus. Hur många har hamnat i intervallet 0 till minus 10, minus 10 till minus 20, minus 20 till minus 30 etc. Och då låg ju börsen, tror jag, ner minus 30%. Av 500, av USAs 500 största bolag var 21 plus, det vill säga 479 var back. De flesta då var ju back minus då, mellan minus 20 och minus 30, eftersom det var ju där liksom index låg. Men det var förvånansvärt många, 100 bolag var mer än minus 30, back med minus 30. 70 bolag var mer back än minus 40. 46 bolag, alltså 10% av bolagen låg mer än minus 50%. Och det var till och med 22 bolag som låg mer än minus 60% back. Och 18 bolag som låg mer än minus 70% back.
Vad betyder det att de är back då? Alltså deras aktie, värdet på deras aktier har
rasat med 70%. Nej, men 70% eller mer. Mm. Och så har vi sett på svenska börsen också. Och det är det som händer i såna här paniktider. Och det är ju därför jag är så himla glad för att vi alltid pratar om så här. Köp en indexfond för då får du genomsnittet. Jag vet ju till exempel att vi är ju lite engagerade. Liksom, vi har några så här alternativa investeringar i onoterade bolag.
Mm.
Och jag vet ju att mina kompisar som sköter dem. De liksom för 3 månader sen så gick de in i ett bolag som var värderat till 100 miljoner.
Mm.
Ja, och nu värderas det till 17 miljoner.
Yeah.
Alltså de har tappat 80% av sitt värde. Och sen är det liksom en överreaktion. Absolut, för nu värderas bolaget till sin kassa. Jag menar, de har 20 miljoner i kassan, men det är ingen som är villig att ge mig 17 miljoner.
Nej, du sa att det kan ju finnas maskiner, det kan finnas kompetens, möjligt som inte ens finns med i den värderingen.
Ja, så att, och det är det som jag menar att det blir ju panikigt. Och det är jättesvårt att förutsäga då vilka bolag är det som kommer gå bra. Och jag tänkte jag skulle ha ett långt resonemang om det här, liksom vad folk tror och liksom vilka bolag som kommer gå bra eller inte. Och sen så bara häromdagen så skrev då en annan bloggare, Lars Wilder i Cornucopia, en fantastisk artikel som vi kommer egentligen citera nästan halva artikeln. Så tack Lars, och jag tänker att vi går igenom det, för jag hade inte kunnat skriva detta bättre själv.
Mm.
Så jag tänker att du får läsa och sen så diskuterar vi det som han har skrivit.
Absolut.
Och då pratar han ju så här om, ja men det är ju många som är så här, livsmedelsbranschen har ju gått upp nu för folk har handlat mycket på ICA. Därför tror jag också att livsmedel är den, och konsumentvaror är den enda branschen som inte har fallit, för att liksom så här, folk har bara flockats dit. Men låt oss läsa hans analys, för detta är bra.
Okej. Okay. När folk flockas till att köpa pasta och toapapper eller ska sitta hemma och binga Netflix, drar en del slutsatsen att man ska köpa aktier som Axfood, ICA eller Netflix. Andra köper vaccinbolag utifrån hoppet att dessa ska hitta ett vaccin mot SARS-CoV-2 och tjäna mångmiljardbelopp.
Mm.
Ska jag fortsätta?
Ja.
Bloggen anser dock att detta är att lura sig själv. Det handlar om spelberoende individer som tror sig vara smartare än den kollektiva marknaden och som inte alls blir några vinnare annat än om de har tur.
Mm. Ord och inga visor från Lars.
Spelberoende individer, alltså människor som tänker
som chansa.
Så. Nu, för att det är ju inte, jag ska säga så här att det är inte en gång jag har stött på när någon har sagt så. Jag tror att ICA går bra just nu.
Ja. Men låt oss läsa, för han bryter ju ner detta nu.
Ja, visst.
Du kan fortsätta läsa.
Livsmedelsbranschens enda systematiska tillväxt är befolkningstillväxten. Det är en mogen bransch med stenhård konkurrens och tillhörande marginaler. Den drabbas inte särskilt av något alls annat än den demografiska utvecklingen. Mm. Köper nu folk på sig pasta och toapapper idag, så köper de mindre av detta längre fram när krisen är över, och över tiden så kommer man köpt lika mycket ändå.
Mm.
Om man la upp permanenta lager var omsättningsökningen en engångseffekt och gynnar inte heller livsmedelsbranschen. Tvärtom kommer sämre tider att göra att livsmedelshandeln kan missgynnas när folk slutar köpa oxfilé och köper falukorv istället. Någon långsiktig vinnare blir i alla fall varken ICA eller Axfood.
Oh, du vet, jag vill bara klappa. Bara.
Liksom jo, men det är väldigt logiskt tänkande.
Ja. Ja,
det, jag
tycker det är så briljant.
Mm.
Alltså, så här, för att vi blir så känslomässiga och så tänker vi inte på det här. Nej, alltså, bara för att det är kris så förbrukar vi inte mer toapapper.
Vi har det på vinden då.
Ja, precis. Vi har det hemma. Och även om det var så att folk hade lagt upp ett halvårs lager toapapper, så är det ändå också bara en engångseffekt.
Ja, sen har man ju det förbrukade i den takten man behöver. Man gör ju inte slut på det snabbare. Nej, han har helt rätt i det.
Och nu när folk köper de här liksom livsmedelsaktierna, då säger de implicit motsatsen till det vi pratade om i förra avsnittet, med att ett företag värderas på alla framtida vinster. För då tror folk att deras framtida vinster kommer bli mycket större. nu när det är liksom folk handlar på ICA, men så kommer deras vinster kommer inte bli större. Tvärtom skriver han ju så här, vad som händer är ju att om vi hamnar i en kris och som är långsiktig, så kommer ju folk köpa billigare varor. Då köper de inte oxfilé utan köper de falukorv. Och det är ju mindre marginal på falukorv. Okej, nu gissar jag, det ska jag inte säga, att det är mindre. Men högst sannolikt så tjänar bolag, inte att kanske marginalen är lägre, men de tjänar mindre pengar i absoluta tal på falukorven än vad de gör på oxfilén. Så jag är så här, grymt bra. Låt oss,
men det är roligt, för man kan känna sig smart när man tänker så. Nu borde den aktien gå bra, för att nu vill alla titta på.
Ja, jag har varit där. Jag var också jag skulle köpt ICA.
Det kanske är så att den, vad heter det, konferensaktien kommer gå bra. Ja, det kanske är så.
Ja.
Jag vet inte, det kanske är så, ja. Men kanske inte.
Ja. Vi fortsätter. När han tittar på vaccin. Zoom tror jag kan vara lite annorlunda.
Ja, men, det finns säkert någon som funkar. Men okej, vi fortsätter.
Låt oss ta vaccin.
Av alla vaccinbolag är det på sin höjd en som kommer få fram ett vaccin först. Självklart kan bara en vara först. Det finns inget som säger att ditt bolag är rätt bolag. Var det det hade du tur och kunde lika gärna satsat pengarna på hazardspel?
Ja, det vill säga att han säger att om det är så, det kommer bara vara ett bolag som kommer vara först ut på marknaden med ett vaccin.
Och du kan ha gissat rätt.
Och du kan ha gissat rätt, men då hade du bara tur. Ja. Och då kunde du lika gärna chansat med pengarna.
På kasinot. Ja. Alternativet är att köpa 10 vaccinbolag och hoppas att en av dem träffar rätt. Då kommer deras kurser redan vara uppblåsta. Så även om det blir en vinnare och stiger 5 gånger, så faller de övriga 50% på missen, och nettovinsten för den som köpt alla 10 blir 0.
Mm. Återigen, liksom så här, ganska rationellt resonemang, eller hur?
Okej.
Okay. Ska vi ta den sista, Netflix?
Netflix.
Eller alla de här stay-at-home-bolagen, så kommer du ihåg att vi pratade om det
visst,
för någon vecka
sedan. Netflix var redan skyhögt värderat, PE60.
Ja.
Vi brukar väl prata om...
Ja, 13 pratade vi ju om, att vara liksom, 15 är väl ett historiskt snitt, tror jag att det är.
Ja.
Så det var värderat 4 gånger högre än... Den historiska snittet.
PE60 på 2020 års konsensusestimat. Mm. Okej. Okay. Eventuella nya kunder strömmar in på gratiserbjudanden. Kanske hänger de kvar ett tag under krisen, men slutar sedan när de sett allt de ville se. Dessutom är Netflix abonnemang fast pris, och ju mer folk tittar, desto dyrare blir infrastrukturkostnaden för Netflix. Det är så dåligt för Netflix att folk tittar mer. Helst vill man ha betalande kunder som inte tittar. Men coronakrisen är det snarare tvärtom. Oavsett om Netflix redan minst sagt är fullvärderad och knappast någon lysande långsiktig investering. Risken är snarare rekyl när de smartaste, som aldrig är du ju, säljer av för att sätta i något lägre värderat tillväxtcase.
Mm.
Jag visste faktiskt inte det, att Netflix helst egentligen vill ha människor som inte tittar, men som är betalande kunder.
Mm. Det är typ som gym.
Det är också som gym.
Så att, återigen så här, tänk tanken slut. Det är väl liksom det jag tar med mig liksom här från hans resonemang. Så han har ju sin slutkläm.
Mm. Det låter lite som Jante, men du är aldrig smartare än marknaden som helhet över tid. Din aktiestrategi måste därför basera sig på att du själv är dum i huvudet men ändå fungerar. Till exempel överlåta besluten åt någon programmatisk portföljstrategi 60-30-10 med automatisk ombalansering, konjunkturmodellen eller något annat som gör att experterna idiotförklarar dig när börsen är på topp och sen tystnar när allt kraschar.
Mm.
Enda som krävs är att du är envis och känslokall och inte viker från strategin. Intelligens har inte med saken att göra.
Ja. Förstår du varför jag citerar honom? Liksom, jag hade inte kunnat skriva detta själv bättre. Så att vad han
experterna.
Ja. Jo, men de har ju vi också rakat ut för. Hur kan du ha räntefonder i en portfölj? Hur kan du ha guld i ett sparande?
Hur kan man inte ha 100% aktier?
Liksom så att,
det var ju länge sedan vi tog upp det. När jag blev mansplainad på aktiespararnas...
Ja, berätta, det var ju länge
sedan. Jag kommer inte ihåg att jag blev det. Det var någon man medelålders som sa att jag skulle ha 100% aktier.
Ja.
Och varför har du inte det? Det ska du ha. Och jag sa, men jag vill inte ha det. Jo, men titta här, sa han och skulle visa liksom hur viktigt det var för mig att ha det. Det får man ha ifall man vill. Jag säger inte att det är fel, men säger man att man inte vill ha det så behöver man inte bli överkörd av någon.
Nej, precis. Nej, men han pratar ju om att ha en programmatisk portföljstrategi. Vad är det? Jo, men det är en fondrobot. Och han säger att du är inte smartare än marknaden som helhet över tid. Det är ju en indexfond. Och detta är lite roligt, för vi la ju ut alla de här bonusavsnitten. Kommer du ihåg, var bonusavsnitt med Henrik Tell och Lysas vd och några till. Och så fick jag så här kommentar. Ja, nu har jag sett alla tre bonusavsnitten. Så här, ni säger ju alla samma sak. Kan du inte bara ta in någon annan som säger något annat? Och jag bara, nej.
Men vet du vad jag tänker?
Ja.
Alltså vi får se upp med det där, för det är ju...
Confirmation bias.
Nej, men det är liksom, jag säger inte alls att det är confirmation bias, men när man upplever att man blir uttråkad av att man får ett budskap som inte behöver vara fel och man vill ha något annat, då kanske man ska se upp lite grann.
Det är därför vi har en lekhink.
Det är därför man har en lekhink, ja.
Och nu pratar vi om fyra hinkar princip,
avsnitt
133. Jag hade något så bra
klatschigt här, men jag glömde bort vad det var. Men jag menar det i alla fall, att man får se upp med vad man, ens hjärna ber en om. För man vill ha godis, men man kanske behöver havregrynsgröt. Liksom.
Precis. Men då behöver inte svaret vara antingen havregrynsgröt eller godis, utan svaret kan vara så här, havregrynsgröt 6 gånger och godis 1 gång.
Absolut. Men liksom. Alltså jag bara sa, man får vara medveten om vad hjärnan kallar på, liksom. Ja, ni har sagt samma sak allihop. Jag vill säga något annat. Ja, men varför vill du det?
Ja.
Egentligen liksom. Ja.
Alltså jag brukar ju säga så här, att har man ett behov av spänning, så det bästa man kan göra är ju att få utlopp på det på ett annat sätt.
Jag tänker att man kan bara logga, eller man kan bara gå in så på Veckans Affärer eller något sånt, så får man något annat.
Ja, nu fortsätter vi. Efter sånt värdelöst råd så går vi vidare
jo,
i programmet.
Jo, vi kommer inte få något annat här, menar jag. Ja,
nej, vi kommer inte prata bytarstrategi.
Vi pratar ju med dem som vi intervjuar ofta, men som kanske inte har andra åsikter än vad vi själva har, förutom då Henrik och...
Andreas
ja.
Men det gäller ju viktigt att inte snöra in, men det gäller också viktigt att så här skilja också, vad finns det belägg för, vad finns det inte belägg för. Liksom.
Yeah.
Liksom, så att absolut. Och sen är det ju precis som vi också sa i något avsnitt, tricket handlar ju inte om antingen eller, utan det viktigaste är alltså frågan och hur kan jag göra både och i så fall? Och sen bara vikta det olika. Men jag tänker att vi ska ta några kommentarer här också innan vi rundar av.
Ja. Yeah.
Så detta är lite kommentar från bloggen och från Patreon och från lite andra ställen som jag har sammanställt.
Kommentar som har kommit in till oss då.
Ja, och jag har gjort dem anonyma så att ingen behöver känna sig uthängd. Så att detta är en ganska klassisk kommentar. Den finns i lite olika varianter. Du kan ju läsa den.
Jag förutspådde att marknaden skulle gå ner på grund av corona när den låg på 3400 SOP.
Ja,
jag vet inte vad det betyder.
Att, ja, men det var indexet. Att, ja, men så här, jag förutsåg att marknaden kommer gå ner.
Jag köpte först idag. Det jag gjorde var att jag la in 40% i amerikanska indexfonder. Känns bra.
Ja. Så här har vi den klassiska. Liksom så här, titta vad duktig jag är. Jag tajmade marknaden. Jag gick ut före. Jag sålde av allting innan kraschen. Jag visste att det skulle bli värre. Jag säger inte att den personen skrev alla de här grejerna, men så här har andra kommentarer som är liknande låtit. Liksom. Och liksom, min kommentar till en sån kommentar är så här, grattis, och jag är faktiskt inte sarkastisk så här, utan jag menar det så här, grattis, bra jobbat, för att du har ju sparat pengar på nedgången. Och det som jag vill lägga till är att min egen läxa, min egen erfarenhet från liksom 20 år tillbaka, det är ju det här som jag alltid återkommer till, det här ordspråket, när en person med pengar träffar en person med erfarenhet, så händer alltid samma sak. Personen med pengar får erfarenhet och personen med erfarenhet får pengar. Och det jag brukar ställa mig, liksom så här nu, våra portföljer har ju gått bättre än index i många år, men då brukar jag ställa mig så här, att om jag är helt ärlig, om jag är helt autentisk, var det tur eller är det skicklighet? Är med? För problemet är att om man bara tittar på ett utfall så ser det likadant ut. Så om du bara tittar så här, jag gick ur marknaden, kan lika gärna vara skicklighet som det kan vara tur. Och man kan inte skilja de två åt.
När man bara tittar på
resultatet. När man bara tittar på det. Och sen kan man ha olika motiveringar till där jag fick en känsla eller den indikatorn var på det sättet eller vad det nu kan vara. Man kan alltid hitta någon rationalisering. För det tar emot att säga att det var tur. Yeah. Jag hade ju alltid så här att jag är grym och jag har liksom modeller, jag har gjort Excel, jag har min tradingdagbok och jag har mina verktyg. Och det var, ja, men du vet, jag har gjort läste årsredovisningar, så jag hade ju sjukt mycket rationaliseringar. Mm. Och sen liksom vid ett jobbigt tillfälle av självinsikt så inser jag så här, nej, det var bara tur. Och min erfarenhet där verkligen kommer från min egen, så här, inget är så dyrt som att tro att det var skicklighet när det egentligen handlade om tur. Och problemet är för att om man tror att det är skicklighet så kommer man försöka sig göra det igen.
Med samma metod, ja.
Ja, med samma eller liknande eller metod. Ja, och det kommer kosta en sjukt mycket pengar. Jag har folk som gick ut innan 2008, eller 2018 kanske, men kom aldrig in igen. Liksom. Eller man går ut nu och man kommer inte komma tillbaka. Eller liksom, ja. Det är väldigt, väldigt dyrt. Alltså som jag tror det var någon också som skrev på någon blogg att så här, det värsta är att tro att om man är Guds gåva till marknadstajmingen. För att som vi har pratat om i tror något avsnitt här, 140-ish, handlar ju så att oddsen är ju massivt emot marknadstajming. Vi har ju haft Nobelpristagare som säger så här, det finns bara två typer av investerare. De som inte vet vart marknaden är på väg och de som inte vet om att de inte vet.
Mm.
Så att det är, jag säger så här, återigen grattis, resultatet kan ingen ta ifrån dig och genuint. Men var väldigt, väldigt försiktig med att dra slutsatser från utifrån om det var tur eller skicklighet och framförallt om du kommer försöka dig på det där igen. Så att det är liksom inte, tänk inte som att jag tänkte liksom för många år sedan att ja, shit, alla andra är mycket bättre än vad jag är och jag är dum i huvudet och detta skulle man ju förutsätta. Ingen kunde förutse coronakrisen. Om man kom ut innan coronakrisen så påstår jag att det var tur. För 994 av 1000 personer var det tur.
Ja.
Liksom. Sen har vi faktiskt en kommentar som är lite längre som berörde mig faktiskt ganska mycket, så vi ska lägga lite tid på den här.
Ja, vill du eller ska jag läsa den?
Du får läsa hela och ja. Sen så ska vi kommentera den på två sätt. För jag tror att denna berör ganska många faktiskt.
Mm. Ja. Hej, jag är 19 år, läkarstudent och har ganska många år framöver. Fick ett förskott på arv på drygt 700 000 kronor och tänkte vara lägligt nu när börsen gick ner. Utan någon eftertanke alls slängde jag in allt på börsen i några fonder. Det mesta i en bred global fond för att sprida riskerna. Globalfonden har gått ner drygt minus 25%, så jag tänkte, fin rabatt. Nu är jag dock väldigt orolig och ledsen. Några har totalt dumförklarat mig för att rabatten bara är minus 25% och att det här kommer bli betydligt värre. Det är inte bara en recession som väntar, det är en depression. Många menar nu att jag spelat bort mina föräldrars arv som de arbetat väldigt hårt för. Jag vet att det inte går att spekulera om framtiden och att det aldrig går att tajma marknaden perfekt. Det är helt omöjligt att gå in precis när botten sker. Men var jag för snabb nu? Ska jag dra mig ur? Vad kunde jag ha gjort annorlunda? Jag är så otroligt jävla stressad. Uppskattar verkligen lite hjälp.
Mm.
Jag blir också berörd av detta, för att mest berörd blir jag av att folk dumförklarar den här personen.
Ja, vi ska titta.
På bara minus 25. Minus 25, det är helt... Det är otroligt stor rabatt, får man väl säga ändå.
Det vi har pratat om, alltså bara köpa på minus 25. Att köpa på minus 25%, det betyder att en framtida förväntad avkastning på, ja, pratar vi 1, 2, 3 år, så pratar vi på 14, 15, 20%.
Mm.
Alltså så här, det är asbra. Vi ska bryta ner den.
Ja, tack för denna kommentaren.
Ja,
ja.
Och jag tror att det är ganska många som känner så här att jag har gjort någonting, nu ångrar jag mig, fan vad dum jag är. Man blir idiotförklarad.
Ja, vad man än har gjort kanske.
Ja, och det är det som jag egentligen tänker att vi ska fokusera på i den här analysen. Och först och främst så tänker jag att vi ska prata om det här med Howard Marks, för han har skrivit det bäst. Howard Marks är en av världens bästa investerare, och en firma som heter Oaktree Capital, och han skriver sådana letters, eller sådana shareholder letters, som är väldigt, väldigt bra. Han har skrivit en bok, flera böcker faktiskt, om hur man investerar etc. Och vi tog faktiskt upp detta i förra avsnittet, men jag tycker att detta är så bra så vi tar upp det igen. Så vill du läsa vad han,
Howard Marks, vad han skriver?
Vad han skriver i sitt månadsbrev från januari 2020.
Mm. You cannot tell the quality of a decision from the outcome. You can make the best decision you can based on what you know, but the success of your decision will be heavily influenced by A, relevant information you may lack, and B, luck or randomness.
Mm. Så att det första här, när du har tagit ett beslut så tar man alltid det bästa beslut man kan i den situation man kan ta. Men du kan inte utvärdera huruvida det var ett bra eller dåligt beslut. Vilket jag tror att de flesta gör är att man tar ett beslut och sen tittar man en vecka senare så här, gick börsen upp eller ner? Ja, men den informationen har du inte när du fattar beslutet. Så du kan inte använda den informationen för att bedöma om beslutet var bra eller dåligt. Och sen så handlar det om dessutom att det är en slump. Alltså mycket av börsen som vi pratat om tidigare handlar om slump och slumpmässighet. Det går inte att förutsäga. Mm. Så att liksom ta ett beslut om att köpa nu och sen titta om en vecka senare. Alltså don't do that. Sluta med det. För det beslutet kan du aldrig ta liksom i förväg. Ska du fortsätta? Jag blir nästan så här upprörd. Ja.
Because of these two factors, well thought out decisions may fail and poor decisions may succeed. While it might seem...
Vi stannar här. Mm. Så redan här, på grund av att du har inkomplett information och att det handlar om tur, så betyder det att bra beslut kan synas vara dåliga beslut. Det vill säga, om vi tar då den här kommentaren som exempel, att han köpte på minus 25%. Vilket liksom så här, vi vet inte hur det beslutet kommer te sig i framtiden. Men jag skulle säga att det är ett bra beslut för att processen att komma fram till det är ju rätt. Jag har oddsen på min sida, vi är 25% billigare, den framtida förväntade avkastningen ligger liksom rätt, den ligger högre än den historiska genomsnittsavkastningen. Det är som att sparka boll på en, ta en straffspark.
Yeah.
Den kan visa sig liksom att dåliga beslut, som till exempel hans kompisar som säger att det bara har gått ner 25%, ja, det kan mycket väl hända att det går ner 40% och att de blir belönade för ett dåligt beslut. Är du med? Men det kan också vara så här att de inte går in överhuvudtaget, vilket visar sig liksom vara ännu värre.
Ja.
Men det vet man inte, ja, om du fortsätter.
Ja. While it might seem counterintuitive, the best decision maker isn't necessarily the person with the most successes, but rather the one with the best process and judgment. The two can be far from the same, and especially over a small number of trials. It can be impossible to know who's who.
Mm. Så att det är mycket viktigt att ha en bra process när man fattar sitt beslut. Och i detta fallet så skulle jag säga att den som kommenterade har en bra process. Han visste så här, man kan inte tajma marknaden. Det är rabatt. Jag köper en bred global indexfond för att liksom sprida riskerna. Jag har en lång tidshorisont. Han satte in allting på en gång, vilket är det som statistiskt ger bäst odds. Liksom även i övervärderade marknader. Så jag upplever ju så här att tittar man utifrån liksom fakta, rationell beslutsprocess, så är ju allting rätt.
Ja.
Är du med? Men sen kan liksom, det kan ändå vara så att det faller mer. Men det vet vi inte. Men det påverkar ju inte huruvida beslutet var bra eller dåligt. Jag vet inte, vad tänker du?
Nej, jag håller med dig.
Ja. Mm. Och sen så har jag precis också som du valt att markera ut vissa meningar som så här stör mig. Där de skriver, där liksom jag har markerat här. Globalfonden har gått ner drygt 25%, så jag tänkte fin rabatt. Perfekt, bra, tumme upp. Sen, det är inte bara en recension som väntar, det är en depression. Enligt vem?
Ja, hur vet
man det? Hur vet man det? Och att gissa på det, liksom att lyssna på en expert som säger att det blir en depression, då kan du lika gärna singla slant, för du kommer ha mer sannolikhet på att få rätt på att singla slant än att lyssna på någons förutsägelse om framtiden. Och nu menar så här, många att jag spelat bort mina föräldrars arv. Nej, alltså har du en lång tidshorisont som du skriver i början, så har du gjort exakt rätt. Du har gett dig själv de bästa förutsättningarna. Betyder det att det kommer att bli så som vi har tänkt? Inte nödvändigtvis, men oddsen är rätt.
Det är inte särskilt stödjande kommentar, måste jag säga.
Nej.
Att säga så till någon som är 19 år.
Nej.
Som har försökt göra det bästa.
Ja, och som har gjort, och det är det som är sjuka.
Om personen, han eller hon, hade gjort lite annorlunda, så är det inte en stödjande kommentar, tycker jag, att säga att du har spelat bort dina föräldrars pengar.
Nej.
Alltså.
Nej, och det är också så här, där kan man också prata om mental bokföring. Jag känner exakt igen mig. Det är därför nu som detta slår an så mycket hos mig. Mm. För så var det också när min pappa dog och jag fick livförsäkringen. Att nu har jag spelat bort liksom, IT-bubblan, spelat bort
var
pappas
pengar.
Var det
så? Pengar. För det har vi inte pratat så mycket om, att det var pengar.
Jo, men det var pengar från pappas livförsäkring. Liksom. Ja. Och att man börjar värdera dem annorlunda. Men det är så här, det är pengar som pengar.
Ja,
man kan,
det är det.
Och det är samma sak, man kan inte, som vi la ut den här bilden, att vi ligger en 500 000 back bara på Avanza. Då har vi inte ens gått in på Lysa-kontot som är mycket, mycket större. Du kan inte börja tänka på det i absoluta tal. Alltså, nu har jag förlorat en bil. Du vet, den där Teslan jag har pratat om i 2 år. Alltså, vi hade kunnat ha 1,5-2 Teslor. Liksom. Men det är inte ett stödjande.
Nej, det är inte stödjande att tänka så eller säga det, nej.
Ja. Och det är inte som att vi tänker tvärtom, nu har jag tjänat en Tesla.
Utan nej, man behöver inte tänka
man behöver ju liksom titta på det i procent.
Mm.
Och sen också, sen har han den här, var jag för snabb nu? Eller skulle jag gjort något annorlunda? Nej, du var inte för snabb utifrån det vi pratade om i 146an.
Men hade inte vi ett citat på det i förra veckans avsnitt?
Jo, samma Ben Carson, som är så här finansiell rådgivare. Vill du läsa vad han skrev?
I would rather be kicking myself in the short run for jumping in too early than kicking myself in the long run for never putting my money to work in the first place. Regardless of when you buy or rebalance into the pain of a falling market, time is your friend and patience is the ultimate equalizer.
Mm. Så det är bättre att gå in för tidigt än att inte gå in alls. Det är bättre liksom att gå in och sen liksom hänga kvar. För du har ju redan fått den där rabatten. I detta fall har ni redan fått rabatten på 25%.
Ja, ja.
Det är inte liksom lönt också. Så här, kan det gå längre ner? Absolut, ingen vet. Men det är liksom inte det är inte en strategi att ha tur. liksom. Eller, liksom, i min värld. Så att, nu vet han skriver också så här, jag är så otroligt stressad. Och jag är så här, vet, jag hade så gärna velat ge så här lite lugn, lite empati. Liksom stopp it. Du är inte idioten i rummet, men det är så jävla, förlåt att jag svär, det är så himla lätt att tycka, du vet, när alla andra gör någonting, att
eller
stå kvar.
Säger, de behöver inte ens göra, ja. Säga.
Ja.
Det är lätt att prata.
Ja, precis.
Ja, jag blir också upp.
Och människor också som har sålt av till exempel, eller som sitter och väntar, så är jag så här, vad är din strategi för att gå tillbaka? Vad är din strategi för att köpa? Och förvånansvärt ofta kommer den handla om marknadstiming. Och det har vi liksom ett helt avsnitt om. Liksom att det där funkar väldigt dåligt. Jag har också hela tiden, och det behöver man också ha empati för, att man har en tro. Jag har också hela tiden en tro om vad marknaden ska göra. Tricket är att inte lyssna på den tron. Som vi också var inne på i ett av de mer mjuka avsnitten, som jag vet vissa som är nördiga på grafer så här. Ja, men det är lite så här flumavsnitten, men jag vet att andra gillar dem, så jag accepterar det, men grafavsnitten är bra.
Ja.
Så här, men det är inte det ena eller det andra.
Nej.
För att i det andra så handlar det om att ha till exempel den här mentala styrkan att kunna lita på sig själv, eller att ha den mentala styrkan och säga så att jag behöver inte agera på allt som min hjärna tror eller allt som min mage känner. Liksom, så att det handlar om både och, liksom, tror jag. Ja, detta var mitt lilla brandtal till den här personen. Jag är så här, och till dig, som jag tror att det är många som känner igen sig, att man har gjort rätt, man har lyssnat, man har liksom
gått
på,
man
har gjort vad man kunnat, och sen ångrar man sig. Och också ha empati med att du kommer alltid ångra dig. Börsen är, som Andreas sa det så himla bra, börsen är ångerstempel. Du kan alltid hitta något att ångra dig för. Alltid.
Ja, men som sagt, man behöver inte gå dit heller.
Nej, du kommer inte hitta någonting där.
Nej, man
där.
Hittar ingenting där. Nej. Nej. Bara självförebråelse eller någon annans förebråelse.
Ja. Mm. Jag tror vi har två eller tre kommentar till som vi ska ta. Ska du ta den också?
Mm. Storbritannien inför utegångsförbud. Trump säger att dra ner på restriktioner. Kina börjar komma igång. många motstridiga uppgifter. Har börsen tagit höjd för alla varsel? Det är en otroligt spännande tid, men jag blir tokig för att veta när man ska gå in. Behöver inte gå in på botten, men vill inte vara med om ett fall på ytterligare 30%.
Mm. Jag tror att det är så
mycket
känner...
kognitiv kraft går det åt.
Ja. Så här, stopp it. Sluta tänka. Alltså så här.
Jo, men vet du vad? Det kanske är så att man kan hålla på med de här tankarna. Det kan vi också.
Ja, hela
och
tiden.
Och tänka så, ja men så här, nu jag kanske bara... Kina kommer på fötter. Och så. Men sen så går jag alltid tillbaka till vår strategi att jag behöver inte
så här,
hålla på med det.
Ja, så här. Jag prenumererar på New York Times. Jag följer dem. Jag ser varenda
läser
press...
i den appen varje dag.
Ja, jag följer varenda presskonferens och jag har också massor av åsikter. Det är helt okej. Okay. Tricket är dock att man behöver ju inte använda den informationen för att köpa någonting, för att det är... Där
inkomplett
är ingen,
information.
Där är, det är inkomplett information, ingen vet. Och just att det är...
Det hjälper inte en strategi heller.
Nej.
Och på just, något vis liksom, nej. Om man har en strategi.
Nej, om man har en bra strategi skulle jag säga. Men det är ju de här motstridiga uppgifterna som gör att vi ligger min 20% back. Hade det inte varit motstridiga uppgifter så hade ju vi varit, även då hade det ju varit konsensus, och där när det är konsensus så går ju börsen upp. Så att det är ju detta, men man kommer inte lista ut någonting smartare än någon annan. Det ser vi så många exempel, liksom så här, bitcoin har fallit, man pratar så här riskparitetsfonder som skulle vara så här heliga graalen liksom. Alltså så här, det är kaos.
Inget står emot.
Nej, Spiltan räntefond Sverige skulle vara så här, alternativ till bankkontot, sa de i sin marknadsföring. De har stängt. Alltså så här,
man vet
allt,
inte.
Liksom det mesta slutar gälla. De slutsatserna som man kan ta, det är ju de som är klassiska för en krasch. Men de har inget med framtiden att göra, utan liksom det är ju det vi pratade om också i förra avsnittet.
Mm.
Så att, och sen skulle jag säga här kring den här sista kommentaren så här. Men vill inte vara med om ett fall på ytterligare 30%. Så här, ha med dig strategin. Det kan falla 30% till. Vi har historiskt har vi fallit ända ner till 89%. Så att om det känns jobbigt nu, då kanske ha för hög risk. Då är kanske ändra på den strategin. Men ha inte en strategi som bygger på att du behöver förutse
framtiden.
Men vet
du vad, jag tänker också så här att man kanske inte har för hög risk. Det kanske inte är det handlar om, utan det är det att man blir liksom så att man måste göra något, att man känner att man måste göra någonting.
Ja.
Att det är så jävla ovant att bara sitta still och tänka så, ja, tiden är min bästa vän just nu.
Ja.
Det är vi så ovana vid det, för att vi är så, vi måste ha de snabba dopaminkickarna. Tro mig, jag håller på med min telefon hela tiden. Det är bara dopaminkickar.
Yeah.
Och då är det väldigt ovant, men skönt. Ja. Att inte göra någonting.
Ja, visst. Mm. Men det är som, kommer ihåg citatet i förra avsnittet från Jack Bogle.
Nej, vilket var det?
Det var han som sa så här, ja, mitt råd i 99% av alla fall, så jag behöver vara försiktig när jag gör det här rådet. Det är att man brukar säga så här, don't just stand there, do something. Men mitt råd är, just stand there, don't do anything.
Ja. Yeah.
Så att liksom. Mm. Vi tar näst sista kommentaren.
Guldet återhämtar sig helt nu och ligger plus 10% i år. Gör att jag blir mindre sugen på att sälja av guld till fördel för aktier. Säljer mina räntor idag och funderar senare över nästa steg.
Mm. Jag tror att detta är också ett klassiskt misstag.
Ja, berätta vad du tänker.
Här tror jag att man ska ha en strategi av att ombalansera. Återigen, man behöver inte spekulera i huruvida guld kommer gå bättre eller aktier. Så här, bara håll dig till en strategi. Och strategin bör innehålla ombalansering. Så fort vi har det här debaclet över med Spiltan så kommer vi ombalansera våra modellportföljer. Har du Lysa eller Fondrobot så ombalanserar de automatiskt. Så att återigen här, bli inte kär i några tillgångar. Och är det så att guldet rusar, stiger jättemycket, ja men då är det ju liksom, vi ska ju sälja dyrt och köpa billigt. Men detta, jag ville liksom illustrera, detta är också en sån här, jag känner så igen mig. Att bara, åh titta, nu har detta rusat och gud vilken tur att jag hade det här guldet, det har räddat mig i denna, nu vill jag behålla det, vill jag inte sälja det.
Man vill behålla det,
ja. Utan,
det är mot intuitionen liksom, eller vad man säger,
återigen,
mot känslan.
Återigen att vara lite mer liksom rationell än liksom känslomässig. Sen är det en sista kommentar från Patreon, och denna har jag tagit med, du får läsa den först så kan jag berätta varför jag har med den.
Svajigt är det och kommer säkert vara en så en tid. Idag plus 7 på OMXS och drygt plus 10 i USA. Jag gick in hårt redan den 13 och 16 mars. Om det vänder över lång över minus 30% kör jag in så mycket jag vågar och lite till. Vid minus 50 belånar jag mig på Avanza. Går det åt pipsvängen är det rätt schysst. Är jag rätt schysst på fönstertvätt och hushållsnära tjänster så ni vet. Det ska bara vara några som kan betala för det.
Förlåt, jag tyckte det var jättekul. Jag älskar den här avslutningen. Ja, men det var också så här att det var lite så här humor i det där. Och det är väl liksom så här som Ben Carson också och jag är inne på. Att men detta är ju liksom att göra rätt. Och sen så får man väl liksom ha lite så här tragikomisk humor i det, att går det åt helvete så ja, men jag är ganska duktig på att tvätta fönster liksom. Så jag tyckte att det var ett kul sätt att avsluta på, men du verkar måttligt
rolig. Nej, det är bara grammatiken, man kan inte säga
det är så, förlåt, det är så roligt,
du jag lockar örat för det. Om det vänder över långt över minus 30, det är väl under minus 30 den menar, den här personen, eller?
Jag vet inte, jag lägger inte så mycket vikt vid sånt där.
Jag vill bara förstå.
Ja, alltså han menar så här att vi är på minus 30 om det går, sjunker ännu mer bortom minus 30.
Sjunker det, ja. Inte över.
Ja,
förlåt mig.
Ja, detta är charmen att vara gift och bo tillsammans med Caroline. Man vet aldrig hur hennes hjärna tolkar eller reagerar saker.
Men du kan väl börja räkna ut det nu? Nej. I vilket fall, vi gillade kommentaren.
Ja, ja, jag gillar den tydligen lite mer än du. Mm. Men i alla fall, tack för att ni kommenterar. Och jag hoppas att, jag tror vi kommer behöva göra några fler sådana här avsnitt där vi kommenterar kommentarer. Jag tror att det kan vara ganska...
Jag tycker också det är väldigt värdefullt. För då det blir liksom ändå lite närmare er som lyssnar och tittar.
Ja, så fortsätt skicka in, fortsätt kommentera.
Alla vi har, tankar och känslor som rör sig där.
Vi har ju över 370 kommentarer nu på den här börsen och corona. Vår uppesittartråd.
Den klistrade, den som alltid är uppdaterad.
Ja, den som under coronakrisen kommer vara överst. Mm. Och sen precis som vanligt, jag tycker ju Patreon är ju jättekul. Det är ju där vi har många av de här kommentarerna, mycket av diskussionerna. Och sådant. Så att det är ju ett ställe för dig som vill ha lite mer, som liksom hänga. Vi kommer ha nu så här digital fika tillsammans med Erik Strand för att prata om guld och silver. Jag skickade honom ett sms häromdagen så bara, är det dags att sälja guld, köpa silver? Jag fick bara tillbaka ja, punkt. Så att det blir tillfälle.
Han kan förklara mer.
Ja, precis. Mm. Och vi har ju också, vi kommer ha, jag tror faktiskt att vi skulle egentligen haft after work på riktigt denna veckan i Stockholm, i Malmö. Yeah. Inte direkt läge för det där. Så att jag tror att vi ska försöka ha en sån digitalt, för jag har sett att man kan köra sådana smågrupper. Så man kan ha en stor grupp och även smågrupper digitalt. Så jag tror att då kan man liksom träffa de andra och börja prata. Så att för dig som är med på Patreon så är det någonting som jag tänkte att vi skulle testa. Och är du, för dig som lyssnar och inte är så här Patreon, kolla gärna med på patreon.com/rikatillsammans eller länk i avsnittet. Så att det är liksom en community, ska du väl säga. Mm. Så ett stort tack för denna gången. Ta hand om er där ute. Stöd din lokala företagare. Jag tror att de behöver hjälp nu, även om vi pratade om förra veckan, att spara pengar. Köp en extra sallad eller en pizza eller någonting. För att jag tror att vi behöver hjälpas åt i den här tiden. Mm. Tack så mycket.
Tack.